Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
På Sveriges största jackpotkasino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotkasino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej och välkomna till Dansmusikpodden. De kallar mig för Özze. Till vänster om mig har jag Mats. Och jag vill idag tipsa om en jävligt fin app som heter Ticketswap. Och det kan Mats berätta lite mer om.
Ja, tack Özze. Ticketswap, ja. Enkelt, säkert och rättvist.
Ja,
ett bra sätt att sälja och köpa biljetter. Jag har en... Eller först och främst, vi har sett flera och fler Ticketswap... länkar upplever vi. Det är kul.
Jag har sett flera stycken, ja. På Facebook i alla fall.
Kul att se det liksom in action.
Mm.
Och sen såg jag ett missförstånd som jag ska liksom reda ut här.
Mm.
För det var någon som så här, men var tveksam till att sälja på Ticketswap för att hen trodde liksom inte att det skulle vara till mycket folk som såg biljetten där.
Aha.
Men då är det ju så att man är inte beroende av folk som går in på Ticketswap, utan man kan ju själv lägg upp biljetten, posta en länk i eventet, precis som man skulle gjort om du skulle sålt den direkt. Liksom.
Ja, för det är det jag har sett, att folk postar sina Ticketswap-länkar till sina biljetter.
Exakt.
Som de vill.
Och det är väl säkert en rekommendation man kan göra. För det är väl i eventen liksom, det tradas, tänker jag.
Ja, exakt.
Och då vet ju alla att det är ett säkert enkelt och rättvist sätt om man ser att det är en Ticketswap-länk.
Exakt.
Så bara det, man är inte beroende av liksom marknadsplatsen Ticketswap på det.
Nej.
Sättet.
Nej, precis. Och då hamnar man väl säkert i appen eller på en webbsida eller, och då...
Exakt.
Blir det ju rätt, går det rätt till ändå, tänker jag.
Japp, så det ska ni kolla in. Och nu börjar det liksom bli mycket events med mycket folk på.
Absolut.
Så, japp, kolla
vi
in
går, vi går in i högsäsong nu för fest och
ja,
events.
Exakt. Högsäsong också för vår Patreon.
Det är det faktiskt. Det är alltid högsäsong för våran Patreon.
Ja, patreon.com/dansmusikpodden.
Bli Patreon nu om du inte gör det.
Mm.
Like och, and subscribe. Join the movement.
Exakt. Vill du inte det så kan du swisha en slant.
Ja, just det. Det kan man också göra.
Nummer. Ja, men allt det här, länkar och nummer och QR-koder och grejer finns i avsnittsbeskrivningen.
Ja.
Vill man ge cash, då får man höra av sig.
Ja, det går säkert att lösa.
Exakt. Om man är sån. Foliehatt.
vänta. Stopp. Är man foliehatt om man rör sig med cash? Nej, det är en annan diskussion. Ja, vi lämnar den senare.
Exakt. Ja, men jag respekterar det.
Ja, jag också. Mm. Men vi
okej.
Okay. Mm, skitsamma.
Hej Alexander Fahlberg.
Hej.
A.k.a. Fahlberg.
Yes.
Bara. En av dem som liksom har valt sitt efternamn som artistnamn.
Ja, men jag tänkte det nu när vi kanske kommer in på det sen. Men jag valde att starta om i musik här för 3 år sedan. Tänkte att nu blir det efternamnet så att jag liksom håller mig liksom trogen till det jag tycker om att göra. Så just då blev det efternamnet.
Ja, men det, är ju, det känner man ju igen. Nu fick jag precis hjärnsläpp så jag kommer inte på några fler exempel på efternamnsartister. Men det finns...
Det finns nog rätt många.
Exakt.
Nu fick jag också hjärnsläpp. Men det finns hela namn i alla fall. Jag kortade av i alla fall, tog inte förnamnet utan körde bara efternamnet.
Hela namn är en sak, men jag tänker ändå att efternamn är ett eget släkte.
Mm. Jo, men det finns nog ganska många alltså.
Har inte du släppt med bara ditt efternamn någonting?
Tror fan aldrig att jag har gjort det alltså.
I alla fall, för du släppte ju om det ens var släppt. Men det var den här Jos och Jan.
Ja, men det var inte... Alltså, kanske någon remix eller något sånt.
Det var tidigt va?
Ja, det är jävligt länge sedan.
Ja, det låg långt bak i liksom.
Mm.
I järn, historiken.
Ja, verkligen.
Okej, Alexander. Du släpper ny låt imorgon. Kan vi säga om man lyssnar på releasedagen.
Exakt. Här,
1 juli.
Yes.
For You? Frågetecken.
For You, yes.
Ja. Vad är det för något?
Det är en låt som släpps på Mo Black Records. Det är väl ledande afrohouse-label i världen skulle jag tro. Eller är väl det?
Ja.
Housey, percussativ, lite samplingar, lite piano. Sånt jag gillar att göra.
Fett.
Typ.
Den går jag att lyssna på redan nu.
Ja,
om man vill.
Ja, vi lägger den i vår Spotify-lista. Ja, så kan folk lyssna.
Mm. Ja, där finns den ju först på fredag, tänker jag. Men den ligger på SoundCloud.
Det finns en preview på typ 2 minuter nu som man kan lyssna på. Och sen så kan du förköpa den på Beatport också, tror jag.
Du ser.
Exakt. Och just det, Esse. Du vill också göra... Du ville sno lite rampljus här, va?
Nej, jag släpper också en låt imorgon. Ja, men jag lägger den i vår Spotify-lista också. Så att folk som är nyfikna kan lyssna på våra nya låtar.
Men jag måste fråga... Är det okej med att få prata om sin låt i 30 sekunder?
Jag vill inte prata om min låt.
Du vill inte?
Nej. Ah, okay. Kan jag göra det på slutet?
Okay. Jag är nyfiken, men jag får hålla
mig. Jag också.
Vi kan ta det sen.
Ja.
Exakt. Ja, men Mo Black, alltså jag är inte... Jag också, nu när jag har gjort lite research, så jag har inte riktigt... Jag har inte jättegrepp på alla liksom labels och så. Men jag har också förstått att det är liksom, ja, men ledande Afrohouse.
Ja, verkligen. Och fått ett otroligt uppsving senaste åren. Hållit på ganska länge, men typ senaste åren så har det... Jag tror med all framgång med Black Coffee och alltihopa så liksom väldigt supportat den här labeln och byggt upp någonting, så att bra label, alltså det viktigaste med en label är väl någonstans att den når ut till rätt DJs någonstans, och det gör de, så att då är jag nöjd ungefär så.
Mm. Har du släppt annat där?
Ja, jag och Sebjörk har släppt en hel del där, eller en hel del, men kanske 4 releaser eller något sånt där, men det är första gången som jag släpper någonting själv där.
Mm. Ja, men skit. Coolt.
Är det inte så att han som driver Mo Black labeln också heter Mo Black som, jo, DJ?
Exakt.
Eller har jag fått dem bakfoten?
Nej, det är korrekt. Ja, det är Mimmo som ni. Han är också en av få, skulle jag tro, som lyssnar på varje demo som skickar personligen. Alltså du kan skicka till demomailen, vilket 99% av alla labels som lyssnar inte. Han lyssnar på varenda en liksom, och signar allting själv, vilket är cred för det bara. Liksom.
Ja, det är fan ganska unikt ändå. Ja. För det är ändå en ganska, som, alltså det är ändå en stor label i det spacet. Kanske den största.
Det är nog den största. Jag skulle tro att han är en av de som får mest demos. Men det är respekt någonstans. Liksom. Det betyder att man bryr sig väldigt mycket om sin label. Och att man liksom, han har alltid varit tydlig med att jag signar låtar, jag signar artister. Och jag vill inte missa någonting. Vilket är uppenbarligen så fungerar ju.
Jag har fortfarande lite svårt att liksom... landa i liksom genre-definitionen.
Men är inte det som alla genrer, när genrer blir populära, att det blir liksom 2-3 delar som har exakt samma namn fast det är olika typer av musik? Jag tänker till exempel...
Åh, det här älskar
jag. Ja, men typ Deep House slog igenom för massa år sedan. Då finns det en Deep House, sen kommer en ny Deep House och sen så kommer en tredje Deep House. Allting är väl någonstans Deep House, men egentligen 3 olika definitioner. Mm. På samma sätt som Afro House... Mycket av det som är Afrohouse idag är absolut inte den Afrohouse som klassiskt sett. Men det finns ju inslag av, alltså mycket trummen, perkussativa element sådär, som absolut är Afrohouse element. Men de är mer techiga, det är mer progressiva inslag. Det blir kanske en afrotech eller vad man, alltså någonstans så blir det ju ofta så. Det blir samlingsnamn för väldigt många olika saker som betyder olika saker, men ändå, det har ju ändå en sanning i det liksom.
Ja, alltså det där kan man ju grotta ner sig i hur jävla mycket som
helst. Vad länge sedan vi grottade
i. Ja, och jag gillar ju att grotta i mig just sånt där. Men jag tror också att det delvis, att vi ska inte gå för djupt, eller det kan vi göra, men jag tänker mer att det är väl också, det är en definitionsfråga, det beror på också vem du frågar.
Exakt.
Alltså det är väl en generationsfråga delvis också. För mig är Deep House någonting helt annat än vad liksom en 20-åring tycker är Deep House.
Exakt, och det är så det är, och samtidigt som någonstans, och det de kallar Deep House har ändå deep element, så att du kan ju absolut förstå att du kan kalla det då för deep House, samtidigt som du kan säga att nej, det är inte alls Deep House, för det här är det. Sen så ska jag säga att låten som jag släpper, jag tycker absolut inte den är Afro House. Det är en house-låt med perkussiva inslag i princip liksom, och att mycket av rytmerna är inspirerade av Afro House element, absolut, men för mig så är det house.
Men okej, vad är Afrohouse då? Om inte det, alltså, är det.
Jag är väl ingen utnämnd Afrohouse-expert sådär. Men nu har jag tagit in mig på djupt vatten här. Men
det vi gör.
För mig så är det väldigt tribala inslag och taktmässigt. Som den härstammar väl någonstans från en tribal house, tech house. Lite annan takt någonstans. Men bygger väldigt mycket på tribala inslag, perkussiva inslag. Där någonstans taktmässigt så hittar man väl någonting. Men...
Mm. Ja, det är, jag tittar inte på mig.
Exakt, vi kan väl också hänvisa till avsnittet med Primrose. Det var ett gäng avsnitt sen. Men då pratade,
ja, men hon hade ju stenkoll på det där. Då började vi liksom subgenre in oss också. Det var Amapiano och Afrotech. Ja,
för mig är någonstans, alla genrer är ju bara en känsla man har. Alltså så här, det här är det här, det här är det här. Och sen så har man lyssnat på tillräckligt mycket musik, så kategoriserar väl saker i ditt eget huvud. Ja, det här kategoriseras som det. Sen så någon frågar mig, men vad är Jag vet inte. Men jag bara får en känsla av att någonting är något. Mm.
Men jag fattar ju när du säger så här, men för mig är det ditt, alltså ditt släpp då. Du bara, men det är en house-låt.
Ja.
Någonstans glädjer det mig. Jag fattar ju vad du menar när du säger, men det är en house-låt. Nu känner ju vi varandra och jag vet ju typ ditt sound. Men det är så här, det är en house-låt.
Men okay. det är house och house så pass brett. Jag har alltid sett mig som en house-producent. Och sen så är house otroligt brett. Och det är deep, progressive, tech, vad som helst. Liksom. Men jag har alltid sett mig, jag gör house. Allt under det liksom umbrellat kan jag liksom tänka mig identifiera som. Sen så har jag, eftersom just den här låten har sina inslag som absolut, det finns influenser från afro-scen. Jag har bra kontakter med Mo Black Records som jag släpper skivbolagen. Det är ganska naturligt att jag kollar där först. Och jag vet att många DJs i den genren skulle kunna tänka sig att spela den. Och det är typ lite så det blev.
Är det en... Ja, när vi var unga så, då var det ju mycket snack om så, tribal house, vill jag minnas. Liksom, det kommer inte på.
Det följer ju
Chiballos, alltså, du vet,
det följer lite liksom, det var ju också en sidogrej till typ progressive house och så fanns det.
Exakt. Det har man inte så mycket om idag, men det kanske finns kvar också som så.
När hela tech house-scenen fallerade, det blev väl samma sak där, att tech house blev ju också jättekommersialiserat för några år sedan och då blev det generiskt och ganska stel och då som allting annat, det blir liksom populärt och sen så dör det ut liksom. Så börjar det väl om från början att de som gjort liksom tech house, om du tar en genre, du pushar den, den blir populär, du liksom bygger nya saker tills det blir för mycket och det blir så här, vänta nu, nu är inte ens det här genren längre. Så tar det oftast, då blir det ute, det tar ett steg tillbaka, de som verkligen gör det går ner och blir väldigt, väldigt svåra igen. Och så typ bygger man väl upp det där igen.
Mm. Yeah. Och round and round it goes.
Exakt, och i 10-årscykler ungefär.
I ungefär 10-årscykler. Ja. Och just det här är någonting som jag liksom har stört mig på så jävla mycket. Framförallt i Sverige. Där det är så här, där det är folk i musikbranschen. Eller folk som kommer in i dansmusikscenen som inte fattar det här. För jag har sett det här så många gånger. Att folk liksom, alltså nu säger jag bara folk, liksom, det kan vara allt från promoters till folk som jobbar på skivbolag eller så här, att man inte fattar att det går i cykler. Att ibland så tror folk att men det här är populärt nu kör vi på det här och sen så bara, men det här har ju redan haft, nu, alltså det, jag tror att du fattar vad jag menar. Att, och, ja, men det gör mig tokig att folk inte liksom gör sin läxa, det gör mig galen.
Men det är inte lätt att glömma bort det när man är i det, att så här, ja men... Jag vet inte, alltså när typ trans inte är populärt så är det svårt att tänka sig att det någonsin kommer bli populärt.
Kommer ju några som nu sänker BPM till 120, gör det lite mer techno-kickar och kallar det för melodic techno, helt plötsligt har trans inne igen. Alltså,
exakt.
Det är liksom bara, du vrider lite grann, du behöver liksom paketera om det lite grann. Men egentligen så är det samma sak.
Mm. Men det har ju gjort, det är jävligt intressant, för vi har snackat ganska mycket om just melodic techno och sådär. Och det har ju gjort i sin tur att transen har blivit populär igen.
Ja.
Alltså det har ju, Melodic House and Techno tog ju transen tillbaka. Folk är så här, okej, men det här är ju typ trans. Och nu börjar man se så här, du vet, translablarna dras åt det hållet.
Ja, men för då blir väl de som då har snöt in sig på den här Melodic Techno-grejen inte hört eller haft någon relation då till trans till exempel. Jag gillar de här liksom långa, liksom emotionella, stora grejerna. Och sen så börjar gräva in sig via det, hittar liksom trans-scenen så att det gynnar ju alla någonstans att det blir så här.
Ja, och Tiesto skapar ett nytt alias och börjar liksom släppa lite transigare grejer igen.
Gå tillbaka till sina rötter.
Ja, exakt. Men det är ibland, det är cykliskt. Kan vi säga. Men du, lite mer afrohouse bara. För visst har du du pratade om kanske var det att du och Seb jag har typ toppade ni liksom Afro House på Beatport-listan?
Alltså, vi hade någon, inte nu, senaste släppet vi hade, den var på Melodic Techno House-scen, även om jag inte tycker det var det heller. Jag skulle säga att det är en house-låt också.
Jag skulle också säga att det är en house-låt.
Ja, verkligen. Men också, labeln säger idag, de bestämmer genre också beroende på vad de tror att det är hett att vara på Melodic Techno-scenen, eller sidan, så att då kanske man hellre styr om det där för att hamna bland andra releaser. Men vi har haft på Afro House tidigare två stycken efter, tror jag.
Det är ju stort.
Absolut.
Tänker jag.
Ja, det var ju någonting man drömde om när man började och sneglade på Beatport. Och först var det så att ens komma in topp 100 på en chart var helt sjukt. Och sen så när man gör det får en etta. Det är ju, hur man än vrider och vänder så är en etta en etta. Liksom. Det är ju fett.
Exakt. Men jag är inte riktigt, jag är ingen Beatport-kund. Men liksom... Afro House chart låter ganska stort. Kan man liksom näsla sig ner ännu lägre och så finns det nya charts liksom?
Det finns nog. Alltså det finns ju många charts som helst idag liksom. Sen så är det väl några som är svårare och lättare än andra. Men det finns ju absolut säkert du kan hitta någon obskyr liksom chillout chart och du kan positionera där och förmodligen klättra ganska rätt på.
Ja, exakt. Men det används väl med all rätt som liksom ett content- och PR-verktyg. Liksom.
Så är det absolut.
Vilket jag fattar 100%.
Ja, men än idag, det har väl alltid varit. Alltså, även om liksom 12-10 år som jag har varit aktiv. Ja, ja. Beatport har alltid varit liksom, det är där du behöver synas om du vill synas bland DJ-producenter. Så är det ju.
Precis. Och då undrar jag också så här, om man har en så högt placerad låt på Beatport, jag har ingen aning om vad innebär det liksom intäkter eller liksom hur många kunder, alltså vad...
Inte så mycket som man kan tro. Nej, absolut inte. Alltså har en Beatport etta topp 100 liksom den allmänna charten, då blir det en del, men jag tror att hur den vrider och vänder på det där så är det ett marknadsföringsverktyg för att sen kunna få gigs och få cash för det liksom. Så jag tror att jag har aldrig någonsin sett en etta och tänkt ett dollartecken i mina huvud. Liksom. Det händer liksom inte. Utan snarare att det är jäkligt fett och det ger kredibilitet mer eller mindre.
Mm. Ja, exakt. För det är ju DJs liksom som är kunderna där. Och exakt. En och annan filsamlare kanske.
Ja, jag tänker att en bra placering i en bra Spotify-lista och streama någon miljon eller två genererar nog mycket mer pengar än att toppa Beatport ettan i några veckor.
Förmodligen. Men just som du säger, för att det är av DJs för DJs någonstans, att så är det ju liksom den ultimata, det är ju dem du vill ska köpa låten, hellre än att det ligger på en playlist för någon som tränar liksom och som inte bryr sig särskilt mycket.
Exakt.
Ja, jag är lite tudelad där. Men ja.
Men det måste ju vara positivt, alltså om en DJ köper den betyder det väl också att den kommer spelas av den personen kanske något bra, alltså det borde ge ringa på vattnet.
Så är det, absolut.
På något sätt, beroende på, ja.
Jo, men det beror på vad man har för mål där också. Det finns så. Ju vissa som bara satsar på Beatport och kör hela den grejen, och sen är det de som typ, det finns ju de som totalt skiter i det och bara så här kör hela Spotify-racet också.
Bandcamp är många som bara kör sina releaser på.
Exakt.
Också, till exempel.
Ja, och det börjar man ju se mer och mer också, att folk börjar så här bypassa Beatport för att det är så här, alltså, vad fan, det är liksom, alltså det kan du göra om du är etablerad, om du har din fanbase och du inte behöver liksom synas på Beatport, du har redan ditt, du har dina gigs, du har dina fans, du har din liksom, du når ut till folk, då kan du ju köra Bandcamp. Då kan du ju bypassa det.
Jag tror också att vissa subgenrer kanske är mer typ minimal house och sånt där inte Beatport särskilt aktuellt ändå, så då bygger de sin egen community, bygger någonting, säljer via Bandcamp. Mm. Bandcamp kan du väl också gå runt rättigheterna någonstans, eftersom du köper inte en låt, det är ju ett bidrag till en låt. Så tekniskt sett, ifall du säljer en låt med sampling som du inte har klärat, så du har inte sålt den här låten, du har ju bara liksom...
Okay, är det alltid så att man ger ett bidrag?
Ja, alltså. Du väljer hur mycket du ska köpa en låt för, så att ja, du kanske kan mer göra så, men det är väl typ så här minst 2 pund till exempel, eller vad det nu var.
Ja, jag kommer jag är inte
du
så...
Du väljer minimum, men ja, sen så kan du ha 0 kronor också.
Okay.
Men du kan sätta ett minimum som du minst måste liksom betala i bidrag, för då får du låten.
Right. Ja, men det är ju,
ja, och Bandcamp har några så här guidelines för hur de liksom ser, de har ju gjort sina analyser och vad de tycker att, ja, men du borde lägga dig typ här i prissättningen, så här. Lägg inte 99 cent utan sätt 1 euro eller 1 dollar, så att det blir liksom, man ska inte lura folk, eller du vet så här.
Okay.
Sen så lägger de ändå på skatt och sånt, så att det är ändå så här, du vet, köper du en låt för 1 euro så blir det ändå 1,5 eller vad det nu än blir, för de lägger ju på sin.
Men det blir också, där kan man också hitta ganska balla och bra editar som man känner så här, det här måste jag ha, så ligger de för så här 80-90 spänn liksom, det är för en låt, och du, fan, jag vill ha den här låten, det är bara att hosta upp liksom.
Ja, och det är kul, för alltså, ibland så, jag lägger ju ut, jag följde ju det där, så mina låt, allting jag släpper på Bandcamp, alla mina releaser ligger ju för 1 euro per låt, men ibland händer det att folk betalar liksom så här, du vet, dubbelt, eller ännu mer, det var någon som liksom betalade så här 5 euro för en låt, när den egentligen kostade 5.
Det är också något, men det är, så är det väl på Patreon också typ, att det är så här skatterättsligt om folk, vad man ger i utbyte typ. Ja. Alltså så här, ändra supporten med oss bara för det vi gör, eller så får folk något utbyte, och då innebär olika saker skattemässigt.
Ja, precis.
Jättetråkigt det blev att prata om just det.
Ja,
men apropå så här höga Beatport placeringar, för även just nu, va, as we speak, så en låt som heter Somebody.
Exakt.
Som väl också är där uppe och nosar.
Precis, det var det vi pratade om som låg på Melodic Techno, just det. Som också är house.
Mm. Exakt. Den såg jag något klipp från Circo Loco.
Story med den låten, det är väl en gammal låt som gjordes kanske förra vintern, skulle jag tro, förra januari, något sånt där. Med den samplad från Jefferson Airplane refrängen. Vi hade ingen tanke, det här kan inte vi clear ändå, så att vi hade inga planer på att släppa den. Men skickade runt den till lite DJs som man gör ibland. Och så Blondish bland annat, en av många plockade upp den och folk började spela den, så att den väldigt mycket. Och så hörde hon oss och sa typ att okej, men ska jag släppa den här? Nej, men vi kommer inte kunna clear den. Okej, men om jag kan lösa rättigheterna, kan jag släppa den på min label? Mm. Så, testa liksom, absolut. Varpå då hon gjorde, men det tog ju liksom tills nu då.
Okay.
Så att det var ett projekt och sen så, ja. Ah.
Men det är original, det är en sampling eller liksom
nej,
en ny...
vi har spelat om vokalerna.
Ja, jag tänkte att det var något sånt.
Exakt.
Ja.
Så det är,
klassiker.
Ja, exakt. Men det låter ju identiskt. Men vi har löst rättigheterna till att använda, publishing-rättigheterna liksom, har vi löst.
Just det. Men det är, vad fan var det då? Ja, men det var ju Colon Me, vi pratade om det där,
i ett Patreon-avsnitt.
Nej, exakt. Något, var också något sånt då, företag som specialiserar sig på re-recorda.
Det finns ju ganska många sådana filmer och de är ju helt otroligt identiska med på vissa låtar. Alltså har du inte hört liksom, båda jämfört så hör du ju absolut ingen skillnad på vissa. Framförallt kända artister har ju liksom en uppsjö av imitatörer som är liksom extremt duktiga. Jag menar, vill ha imitera vet jag, Madonna, så finns det garanterat någon som jobbar med bara låt som Madonna på låtar.
Ja, det är ju jävligt en ny värld som öppnar sig. Ja, det är ju inte själva så här tributeband och sådana grejer är väl liksom gammalt, men det är inte alltid det brukar låta så här.
Nej, men Carl och mig exempel, du hör ju knappt någon skillnad på den.
Men det är väl han också? Det var
jag tror att han sjöng den själv.
Exakt. Ja, det var typ så.
Jag vet, jag tror
det. Jag tror att det var att han sjöng den en gång till. Så då...
Han ägde inte masterrättigheterna till sin förra, så han gjorde bara om.
Något sånt där.
Jag vet inte fan alltså.
Vi eller någon annan går ju till botten i det. Inte botten.
Ja, jag är så trött på att prata om det där nu.
Ja, det finns på Patreon i alla fall om man vill höra lite mer om det. Nej, men precis. Jag skickade den till Össe och sa ändå, kände på mig att det där. Ja, den hade något hittigt.
Sommarhit, sa jag.
Ja, precis. Ja, men det var tydligt ändå.
Som Barrelåten?
Ja, exakt. Ja,
men det var också så, som en låt som ibland, alltså innan vi ens hade släppt den så hade alla hört den, för att det var så många, den hade liksom börjat sprida sig bland alla dig, så den hade gått organiskt, blivit stor, vilket är det bästa du kan ha. Alltså släppa en låt idag, det vill du ha, det är andra dig som redan supportar en låt, så att allt sprids idag via sociala medier, via klipp och alltihopa, så att helst vill ha en låt, rätt videospelare vid rätt tillfälle, rätt clips läggs upp på rätt Instagram-konto, folk börjar fråga efter låten och sen så är liksom rullningen igång. Mm. Och det är den där organiska delen som, det är väl den där delen du inte kan köpa det till marknadsmässigt, men det är liksom det absolut bästa för en låt.
Mm. Men det är precis, det känns vi har pratat så mycket såklart i den här podden, men också det liksom hur mycket nu för tiden, det alltid står någon och filmar bakom en DJ, typ hela giggen rakt igenom liksom, för att fånga... Ja, bra content, typ sånt liksom.
Och så är det ju. Alltså, det är ju det management är på Adidas. Du måste filma de här grejerna, du måste göra, vilket jag är helt värdelös på. Jag glömmer alltid bort det där, men jag förstår ju värdet i det.
Mm. En GoPro på huvudet.
Ja, men nästan så.
Kanske man ska ha.
Jo, men det är ju som du säger. Alltså, det är ju så låtar får snurr. Det är klart att det blir en annan effekt om du har en liksom... Står och filmar bakom någon stor DJ som spelar din låt och så har du ett hav av liksom, fan vet jag, 1 000 till 10 000 pers som alla står och hoppar och stampar och händerna i luften. Det är klart att det...
Och alltså, låter bli legitimerad av den här DJ:n, så liksom innan det släpps så har liksom rätt personer redan liksom okejat det här och sagt att det här är bra och alltihopa. Så att människor är ganska enkla. Liksom. De ser att rätt personer som de ser upp till tycker någonting bra, så kommer de förmodligen också göra det.
Jo, man funkar väl så säkert, vare sig man vill liksom erkänna det eller inte. Men vad känner du, hur mycket känner du av hypen kring den nu så här? Liksom?
Alltså, det jag märker med låtar idag att konceptionstiden på dem är så otroligt snabb, så du känner av en hype i några veckor och sen så är det borta. Då är folk redan passé på nästa. Så där och då när det släpps så är det extremt mycket. Men jag tror också att den här låten haft så lång livslängd innan den släpptes. Så för många var det nog bara, men nu är den fan släppt. Den skulle nog egentligen släpps i höstas egentligen. Mm. Så.
Den släpptes i maj, eller?
Exakt.
Ja.
Men jag ser, den streamar ju fortfarande bra och alltihopa, den klättrar upp, men...
Mm. Ja. Jo, men med en sån catchig liksom grej så har den ju också lyssnarkvaliteter, tänker jag. Liksom.
Sen ska man ju... Nu har den varit ute i en månad, liksom. Vissa låtar, det tar också tid innan saker byggs upp och alltihopa, men just det här att det släpps otroligt mycket musik idag. Det går så otroligt fort att liksom redan nu så jag är mitt huvud på någon annan låt ungefär. Alltså, jag tror du måste ha det då. Du måste ha en kontinuitet. Du måste släppa saker hela tiden och vara aktuell med saker.
Absolut. Vem var det? Var det i Summerburst? När vi var på Summerburst så snackade vi med... Var det John Desson som sa att han hade...
Var sjätte liksom, vecka.
Var sjätte vecka. Nu är ju det liksom ett annat space. Han är ju mer, det är ju mer popmusik liksom. Men ändå, alltså så här, var sjätte vecka. det är jävligt intens alltså.
Ja, men jag tror att det ligger någonting i det, oavsett själv. Ja, men folk spelar någonting, så det kommer alltid någonting nytt nu. Det händer saker hela tiden. Det släpps otroligt mycket musik, och då utmaningen då att kunna leverera bra också, och inte liksom sänka sin kvalitet heller bara för att man släpper kontinuerligt. Det är den som måste, ja, men till exempel Kanye musik är väl ett exempel där liksom det är egentligen hit på hit på hit på hit på hit, vilket är otroligt imponerande. Liksom allt de släpper är bra. Och då är det så man gör om man ska bygga någonting.
För
det...
Men ja, verkligen. Förlåt att jag avbryter dig. När du ändå snackar om dem, för jag hade någon, snackade med någon annan om det typ idag eller igår. Att nu är det så här, nu är vi ju där. Nu har ju de, eller några av de grabbarna, alltså And Me och Rampa, har ju varit med och liksom producerat låtar på senaste Drake-plattan.
Mm.
Och det är jävligt intressant. Och jag tycker att det är anmärkningsvärt. Eller det är inte så konstigt steg egentligen, med tanke på att man vet ju, om man följer dem så vet man att de är jävligt tajta med Black Coffee. Och Black Coffee var med på förra Drake-plattan också. Och nu har ju liksom, gissar man ju att...
Ja, men han är väl lite exekutiv producent för den plattan.
Exakt.
Typ. Ja.
Och det ska bli kul att se vad som händer nu. För nu kommer ju en hel ny värld
öppna sig upp för dem. Ja, för de har ju ändå någonstans lagt sitt sound med Drakes vokal. Så att de har ju inte gjort en hiphop-låt.
Nej,
utan det är, liksom,
nej.
Det är Drakes vokaler på en sån. Och så man hör ju ganska tydligt att det är dem.
Ja, man hör direkt vilka spår som liksom Rampa och And Me har varit med på. Och Black Coffee också för den. För alla, de har ju sina sound liksom. Det ska bli kul att se vart det här kommer landa nu. För nu kommer det vara en hel jävla drös med nya fans till dem. Liksom.
Men det är väl någonting jag tror som återkopplar på Afro House och vad det gör. Alltså, jag tror urbanscenen kanske då i USA alltid kommer catch up på den ganska mycket. Och att den liksom går in i varandra. Black Coffee börjar bli svinstor där också. Så att det blir väl en fusion liksom, däremellan.
Mm, det ska bli kul att följa. Jag gillar ju sån här när det blir så här. För jag har ändå följt dem ganska länge och jag tycker de är superduktiga producenter. Så det ska bli kul. Så okej, nu har ni varit med och gjort senaste Drake-plattan och då blir det så här, nu ska det bli kul att se vad som händer.
Och det är kul att kunna se, liksom, som du sa, alltså att man ser i sitt eget huvud kopplingarna, hur det har blivit så. Om man känner till hur folk samarbetar och känner varandra och liksom... hur allting...
Jo, men för mig personligen så blir det så här, för jag är ju ett stort fan av Drake och hans producenter liksom. Och jag följer ju Kanye Music också, för jag tycker att de är superduktiga producenter. Jag gillar deras låtar.
Mm.
Så det är så här, det är kul att säga okej, nu möts det här och bara okej, men det är inte så jävla konstigt egentligen att det blir så.
Exakt.
Nej, och de känns ju någonstans som hiphop-killar liksom i grunden.
Ja, ja, ja.
I mitt intryck, så att ja.
Apropå det här med John Desson, bara sjätte vecka. Det känns också som det är mycket i den världen som han är i, som vi vill dyka djupare i på alla möjliga sätt framöver. Det känns som det är mycket så här datadriven, liksom typ en datadriven insikt, så här, alltså så här tätt ska släppen komma, och massor av andra punkter, så här ska det vara för att det ska liksom generera lyssningar,
ja.
Streams.
Och det där är, nu snackar vi bara streams. Det är liksom andra sidan av spektrat. Jag tror inte att han och hans team och de skiter ju i Beatport totalt, kan jag tänka mig.
Det tror jag också.
Ja.
Ja.
Och för mig någonstans så att streams är det kul att få, men det är helt orelevant egentligen. Alltså det spelar ingen roll om jag har 1 miljon, 100 000, kommer upp till 10 miljoner, absolut, det blir en annan sak, men just de här streamsen ger ingenting. För det är inte de som, ofta streamsen är du får för att du ligger på en spellista någonstans. Eller rätt spellistor. Det är inte därifrån det kommer gigs heller. Det är inte därifrån liksom rätt personen då, citattecken, ser det liksom. Så att
men, det... förlåt.
Ring för.
Tack. vad är din drivkraft då? Vad liksom, går du igång? Vad höjer pulsen?
Jag tror alltså, framförallt så att se andra DJ som man ser upp till spela ens musik, det ger ju någonting. Det ger en liksom ytterst bekräftelse någonstans.
Mm.
Då vet man ju att det vi har provat. Så att det är väl en drivkraft eller någonting som i alla fall ger mycket.
Ja.
Se det på Beatport är också mycket. Men absolut.
Mm. Vad är din drivkraft alltså, musikmässigt då?
Oh, det är en jävligt bra fråga. Men jag är ju periodare. Nu har jag gjort massa ny musik. Som jag kommer släppa nu liksom. Typ var sjätte vecka. Ska testa den modellen? Nej. Nej, men jag har egentligen inte. Jag har inte samma ambitioner som dig till exempel. Eller så här, nu gör jag mer musik för att jag tycker att det är kul. Och det har blivit mer en, liksom, mer en hobby liksom. Mm. Det är kul och det gör också att jag kan. Typ. Jag behöver inte ha den där pressen. Utan nu kommer jag släppa grejer som inte är för dansgolven. Utan nu kan jag släppa vad fan som helst.
Grattis.
Ja. Jo, men det är för att jag har slutat bry mig. Ja, men... Eller jag har slutat bry mig om vad andra ska tycka och tänka, utan nu gör jag det för mig själv. Och nu gör jag vad fan jag vill göra.
Ja, men det gör jag. När jag producerar musik så bryr jag mig inte om vad folk tycker. Det är efterhand som jag hade gärna velat få ihop de där delarna. Men att för mig att producera musik och DJ är egentligen två helt olika saker som jag jobbar otroligt hårt med att kom ihåg att det ska vara ett dansgolv, kom ihåg de här grejerna. För att jag fattar värdet i att jag ska också vara en DJ som ska kunna spela med musik. Men egentligen om jag bara sitter vid och gör musik så då sitter jag hellre med ett piano och gör ambienta saker. Tycker det är asnice. Jag vill skapa känslor när jag gör musik. För att det blir någon form av meditation för mig att göra musik. Det är det bästa jag vet. Men det ska också, måste få sig ihop liksom till att kunna sätta sig i ett DJ-sammanhang eller något sånt där.
Det måste ju inte det. Men du har bestämt att det ska vara så.
Om jag vill kunna göra det här som en karriär så måste det nog det. Liksom.
Som DJ?
Som DJ. Jag vill ju också DJ. Och det är viktigt att jag måste kunna få ihop musik jag släpper med mina DJ-sätt. För jag tror att det största misstaget folk gör är att det är för stor differens mellan musiken man gör och musiken man spelar. Och det borde man, eller bör man tänka på nog, i alla fall. Om man... Sen så kan man skita i det också. Men...
Det är det misstaget jag har gjort. Ja. Gång på gång på gång. Och därför har jag landat i just att säga, jag orkar inte.
Nej, men det är samma sak för mig. För att egentligen det jag gillar att producera ibland är inte alls det jag gillar att DJ. Alltså det är två olika saker. Jag kan älska att spela liksom, monotoma, långa, liksom, smala låtar. Men det är absolut ingenting. När jag sätter mig i studion så känns det fel. Det känns... När jag vill sätta mig och göra en låt så gör jag en låt. Det ska ha en vokal. Det ska ha liksom... Jag gillar liksom långa... ackordföljder och alltihopa, bygga känslor, men liksom, DJ-mässigt så kanske tycker jag om att det inte alls finns ackord, det behöver inte alls vara vokal, det behöver inte alls vara liksom särskilt händelserikt, så att det är ju en diff någonstans.
Ja, men det är spännande. Jag vet, jag har pratat om att du aldrig spelar dina grejer någonsin typ.
Eller nej, det var väldigt många år sedan jag liksom kunde spela mina egna grejer, för att det är precis som du, sådär är det för mig, att det är verkligen natt och dag. Jag gillar att spela på ett sätt. Och jag är lite kameleont också. Jag kan ju det beror på vart jag spelar och när jag spelar. Så kan jag anpassa mig. Och jag tycker det är kul. Jag trivs där.
Men det är det som är en DJ. Alltså jag är samma sak som sa att jag spelar housemusik. Jag kan spela deep, jag spelar tech, progressive, vad som helst. Det beror på vad det är. Men inom house, en del techno också, så rör jag mig. Liksom, mer fritt än vad jag rör mig produktionsmässigt någonstans. Men försöker ändå... Nu har jag 6 kommande släpp ungefär. Som egentligen ganska olika. Jag rör mig ändå ganska fritt väl mellan genrerna. Så att... försöker ändå liksom toucha på några av de delar jag kan tänka mig att spela för att någon deep house låt för att jag vill kunna liksom gå ner där, någon som är lite mer progressiv, du som älskar genrer, indie dance som är inne nu liksom, som jag ändå tycker har någonting, liksom, någon låt som är toucha på det.
Släng på en fet snär bara och så är du där.
Vi har pratat mycket enskilda släpp nu, men jag tänker att så får det vara. För jag tänkte också på en, enligt din definition så är väl den inte alls aktuell längre idag. Men den som heter en Crossroads
exakt.
Artist. Det är ju...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Nu ska jag säga min så här genre-kompass funkar. För ibland är det lättare att säga. För mig känns det, jag tycker det är jävligt bra spår.
Tack så
mycket. Men jag tycker det känns verkligen så här, men det där är inte Afro House. Det där absolut är så här, Melodic House, en techno typ. Ja, väldigt bra definierat liksom. Ja. Det är min hjärna.
Men jag hade en sån låt i, jag ville få ut den så att den låten började med vokalen som jag hade, sen så passade i det sammanhanget så blev det en sån låt. Och sen så spår nummer 2 The Artist som kanske då är mer deep house-aktigt.
Men är jag den första som säger att man får så här Moby-vibbar av
Nej, du är inte första.
Nej, jag är inte.
Och det är den finaste komplimangen jag har hört. När jag har det. För, att det är, för mig så är Moby en av liksom största förebilderna. Så att få den liknelsen. Men det är fler som har sagt det i vokalerna.
Mm. Ja, det är både samplingen och harmonin.
Ja, kordföljderna. Det är lite film, alltså jag gillar filmmusik också. Så att det är ganska stora öppna kord, strings och alltihopa. Så att få den här känslan.
Mm. Ja, det är inte så ofta man får det. Du såg kanske det så i vår efterfestgrupp. Lade jag in någon Moby länk.
Mm, jag såg det.
Jag fick feeling någon kväll.
Ja, mera sånt tycker jag.
Att han har startat någon ny liksom, label nu. Ja.
Fantastisk.
Enligt hans, han är ju verkligen... har gått all in på liksom, ja, men moder jord, vegan. Liksom.
Men har inte han alltid varit sån?
Jo, säkert.
Eller det känns bara
jo, det har han väl varit. Men han kanske har en stor ekonomisk trygghet i botten nu som jag kan göra vad
absolut
fan han vill. Liksom. Men jag lyssnade också samtidigt så glädjade jag in på hans SoundCloud och hittade någon mix från 2014. En DJ-mix som han hade gjort som verkligen var... Ja, men, det hade jag glömt bort. Alltså den var riktigt, det var en riktig EDM DJ-mix. Liksom.
Så kul, går man tillbaka till 94-95, hans gamla grejer. Det är ju väldigt houseiga tech-house-grejer också. Jaha. Som är riktigt, riktigt bra fortfarande. Som är, inte går att få tag på typ idag. Men...
Ja, precis. Men jag tror han kom väl från så här, tänk New York rave-scenen och liksom den grejen. Det har jag också berättat i podden någon gång när jag försökte boka honom som DJ här i Stockholm.
Just
Det var svårt.
Det, ja, det kan jag tänka mig.
Men, det är en helt annan historia. Precis. Seb, jag och du har gjort mycket grejer. När hittade ni varandra?
Det borde varit 2000... Ja, men 3 år sedan ungefär. Jag startade om min musikkarriär, som jag nämnde i början.
Mm.
Var med en duo som heter Pang förut, gjorde det. Och ville ha en ny start för att jag ville in i... ville kombinera mitt DJ-ande mer apropå liksom att göra musik som man också DJ-ar. Jag ville liksom få ihop dem mer. Ville börja göra musik själv. Började med det. Och sen så Stockholm ganska litet. Jag och Sebbe har ungefär samma umgängeskretsar. Och typ Sebbe var väl också där och då lite sökande i att hitta sin stil. Och så, ja, men som det blir, man testar och gör, man träffar någon annan producent. Ja, men ska vi testa och göra en låt? Ungefär så. Det blir som att gå på en dejt ungefär. Liksom. Du kanske är båda jättebra, men det kanske inte funkar.
Mm.
Så vi testade någon dag i studion och kom ut med liksom en låt som heter Chow som var klar på liksom 5 timmar. Och då liksom, och den blev, det gick väldigt bra. Och sen så flöt det bara på liksom. Vi hade otrolig produktivitet så att det blev liksom en 20-tal låtar på ganska snabbt. Så att det var liksom ingen tanke från början egentligen att nu startar vi liksom en duo-grej. Utan det var bara låt på låt som bara blev väldigt många låtar.
Mm. Coolt när det blir så. Men hur, för nu är det så här, Össe, du har ju också kopplingar till Sebjak och så vidare. Men ni två har inte hängt jättemycket, eller?
Ja, men jag kommer ju ihåg det där, för vi liksom på den, ja det är väl 3-4 år sedan nu. När liksom, jag släppte en del grejer, alltså jag och Seb, vi har ju känt varandra väldigt länge. Så att vi har liksom, det var precis när jag hade nyligen flyttat hem från Shanghai. Och så liksom hörde han av sig. Jag bara, ah, men fan, jag tror att det var så. Men fan, har du kommit hem nu? Ah, men fan, vi sätter oss i studion och så. Ah, men jag startar label precis. Det skulle vara kul om du vill göra någon remix och så här. Så det var väl på den vägen att jag så här, hade inte egentligen tänkt att jag skulle... För under den eran så hade jag typ... Det var under min paus. Och då jag släppte exakt, liksom ingenting. Ja. Så att det var, han var ju liksom lite delaktig i att så här, ah, men fan, kan du inte göra en remix på det här? Det hade varit kul att ha med dig typ så här. Så att på den vägen ner. Och sen började vi, gjorde jag några fler, jag gjorde ett, fan, kom inte ihåg. 2 eller 3 släpp på hans label. Och sen så började de göra lite, började han göra lite fester. Bara, men fan, du har ju släppt på labeln, kom och spela lite typ. Men, och i samma veva så började du också lira.
Ja, men så var det, nu kommer jag. Sebjak bjöd in mig till hans julfest och spelade på hans julfest.
Ja, men Bärs, så var det.
Då var du också, då tror jag vi spelade på samma fest.
Exakt, så var det. Exakt. Det var första gången vi träffades, det är några år sedan. Så på den vägen, er liksom.
Ja, men precis som du säger det, för jag tolkade det då som att så här, ja, men... Att du var väldigt passiv med släpp och sånt. Men det du gjorde kom därigenom på något sätt.
Ja, precis. Liksom. För att jag liksom... Det var ju kul att... Så här, ja, men jag kan göra en remix. Och sen så fick jag lite feeling. Och så var det flera låtar. Och sen så var man lite tillbaka igen.
Liksom. Hur uttalar man den labeln egentligen? Är det bibliotek? Eller ska man liksom konstla till det?
Ja, jag vet.
Bibliotek.
Bibliotek, tror jag. Ja. Jag har aldrig frågat.
Nej, ibland kan man ha funderat på sånt. Ja.
Absolut.
Men okej, okay, så era vägar har korsats liksom.
Jo, men vi har spelat på många fester tillsammans.
Alltid nära.
Som sagt, Stockholm är litet.
Ja.
Ja. Pang nämnde du i förbifarten. Mm. Ja, jag visste inte, det ska erkännas, inför denna inspelning visste jag inte att du var, för jag känner igen den duon från Back in the Day.
Ja.
Men jag visste inte att du var en av dem. För det är fortfarande ett aktivt projekt, tror jag.
Eller? Aktivt och aktivt.
Okay. Inte med dig då, kanske?
Nej, Kristoffer, min kusin som har det med, eller hade det med, vill väl köra det, liksom. Men jag vet inte, det har inte hänt så mycket på senaste.
Ja, okay.
Så att, ja. Det är väl aktivt, men...
Jag såg en halvlevande Facebook-sida, för det var inte helt...
Ja, nej, men så kan det vara, lite grann. Nej, men vi var ganska anonyma också när vi var en duo. I slutet av tiden så hade vi liksom... Det var ju tecknade gubbar, i princip.
Mm.
Så att... Jag vill också, när jag startade Clean och började om nytt, liksom, så var det viktigt för mig att jag vill inte bygga vidare på någonting gammalt, utan jag liksom drar liksom en rak linje, använder inte samma gamla kontakter, ingenting, utan bara kör nytt.
Mm.
Så att det kanske också är därför det har varit svårt att göra kopplingen.
Men du har inget emot att prata om det?
Absolut inte, nej. Det är en fantastisk fin tid i mitt liv.
Ja, jag hittade någon så här gammal säljtext från Joja.
Ja.
Som var rolig ändå. Alltså, oväntat genialiska kombinationer som de drar fram ur sina trollkorshattar. Snövit och de skyddvärgarna i techhouse-form. Eller Swedish House Mafias Don't You Worry Child i en magisk lugn deep house-tolkning. Som man var tvungen att lyssna på. Även där är det nyinspelade vocals, eller hur?
Swedish House Mafia-grejen är en, ska se om jag kommer ihåg, det är en YouTube-cover på en tjej som sjöng väldigt högt pitch, så pitchade ner den så att det lät som en kille.
Right.
Men den släppte väl officiellt, utan det var bara så här, på den tiden så var ju SoundCloud väldigt inne, så man gjorde edits på låtar, så la man det på SoundCloud och så fick man massa streams i princip.
Just det. Men vad mer, vi har dålig koll på det projektet, men ni släppte låtar och spelade skivor?
Ja, eller? Absolut. Alltså, Pang började... Det var egentligen från början ett liksom, sätt för mig och min kusin att umgås på. Jag hade börjat deal lite grann när han började göra musik. Så jag tänkte att det är kul att ses på söndagar i kaffe och göra musik. Ingen, liksom, inga planer på att det skulle bli någonting. Jag hade snöat in mig lite grann på Luciano och Cadenza och den labeln någonstans. Och tänkte att det är den här tecken, så här ska musik låta. Han hade snöat in sig lite grann på hans, men sen hittade vi varandra runt. Det fanns... Monkey Safari, Superflu och Andim hade en grej som de kallade för Superhouse för många år sedan. De är fortfarande aktuella idag, men låter inte alls på samma sätt, utan det var en väldigt så här, studsig baktax-tickhouse som båda vi var så här, väldigt barnsligt förtjusta i. Jag tyckte det var väldigt roligt. Liksom. Där någonstans så hittade vi varandra musikaliskt, och apropå trolleri hade det var väldigt, vi hade en väldigt lekfull approach till musiken när vi gjorde Pang, framförallt i början, för att det var bara en kul grej, så att det skulle vara lite roligt. Så började göra... Det började som ett sånt projekt egentligen. Vi började göra någon form av techhouse, bakstuds techhouse grejer. Och även en del liksom tribal house, men började lägga upp det på SoundCloud i princip. Ingen plan. Sen så helt plötsligt bara rassling följer från all håll och kanter. Och sen så remixade Wake Me Up med Avicii. För om vi hade den bakhouse techhouse grejen så hade vi också Finnebassen och den deep house vibben som vi också tyckte väldigt mycket om, som vi var inne och snöade lite på. Och där någonstans så kom jag ihåg, Avicii skulle släppa Wake Me Up. Och första gången jag hörde de vokalerna, så var de här vokalerna är genialiska. Men det är ju felproducerat. Alltså det är för mycket EDM. Det finns någonting fint i det här. Så vi typ skalade av alltihopa. Alltså vi hade inte ens fått stäms, utan vi klippte bara ur originalet. Men jag gjorde liksom en deep house chill out version för att få fram den. Skickade det till hans dåvarande management. Bara så här vill ni ha. Var på dem tyckte det var asfett. Och slutade med att vi fick släppa den officiellt och gigga lite med honom och sådär.
Mm.
Och då, sen tog det väl fart liksom. Då vart vi signade av Sony sen och liksom hela den.
Okej. Okay. Ja, en lucka i min kunskapsbank. Bra för att fylla den.
Och så efter det liksom, så när vi signade av Sony släppte vi någon låt med dem som blev väldigt, det gick bra. Och därefter fick vi börja gigga. Så vi var ju runt ganska mycket i Europa och spelade ett tag.
Okej. Okay. Och vilka år pratar vi om ungefär här?
Jag skulle säga 2015-2016 kanske. Någon sånt där, skulle jag tro.
Mm.
2015 kanske, eller 2014. Jag ska inte svära exakt vilka år det är, för då har man glömt bort. Men någonstans där i alla fall.
Aha. Coolt. Den liksom, har du fortfarande, eller saknar du den lekfullheten?
Jag har börjat hitta tillbaka till den på ett sätt. Jag saknade den i slutet av Pangen. Det var kanske därför den gick ner i stapeln, för att vi började göra musik på ett väldigt kul, lekfullt sätt. Vi hade asroligt, det var då det gick som bäst. När vi bara liksom hade våra sjuka idéer. Vi blandade det här med det här. Och sen signade de med major label. Och så får du Så ja, men, test och släpp den här låten, den är populär. Liksom. Och, ja, men det är inte riktigt vår sound, men den är nice, för gör det. Och sen så får du en guldskiva i handen, du får x antal miljoner streams, du får åka till LA och spela musikvideo, du får management, du får agentur och liksom, kolla här liksom. Mm. Och helt plötsligt så är det 10 andra som ska på något sätt plisas innan du ens släpper en låt. Och det är lätt att vara så här kaxig i början och tänka så här, ja, folk kan tycka vad de vill, eller de jobbar med, jag ska köra min grej, eller vi ska köra vår grej. Mm. Men det blir inte så. I alla fall inte då när man är ung, man vill så mycket, man vill liksom framåt i musikvärlden och alltihopa. Så där liksom, mer och mer så successivt, och kanske det också därför vi tog bort vår ansikt, så blev musiken som, det var så mycket delar som, alltså plisa andra och få något sätt passa in i den världen, som gjorde att vår liksom originalsam liksom blev liksom ändrat. För varje release var det mindre och mindre och mindre någonstans. Mm. Även om det alltid var välgjorda och bra låtar, absolut. Så, men det var väldigt långt ifrån där vi började.
Okej. Okay. Och på vilket sätt börjar du hitta tillbaka, alltså, till den? Är det mer i huvudet eller är det så här, alltså, eller liksom?
Huvudet, men framförallt, ja, men det var väl en av anledningarna som sa att varför jag liksom valde att ta mitt efternamn. För nu kommer jag liksom inte undan. Alltså jag kan inte säga att det är ett koncept heller på samma sätt. Alltså, bränner jag mitt efternamn så har jag bränt mitt efternamn. Det är svårt liksom. För att jag är körd. Så att liksom, där tror jag liksom, där har jag hittat mig själv. Och sen, att göra musik, ju mer man gör musik, ju längre man gör musik, ju mer säker blir man i sig själv i sin musik. Det att man gör musik som man faktiskt tycker om. Man litar på sin egna förmåga att tycka saker är bra på ett helt annat sätt än i början, så är det. Mm. Jag tror jag är långt ifrån liksom färdig i den utvecklingen, men jag känner ändå, för varje låt jag gör så känner jag att jag är mer, jag bryr mig, alltså jag har hellre att jag tycker den är en fet låt och så säger alla tiden är sämst, än att 10 tycker den är bra och jag tycker den är sämst, för det är jobbigare. Och den här liksom, när man lär sig den grejen, så det släpper ganska mycket press på en.
Absolut.
Sen den bästa världen är båda två, att alla andra tycker det är asfett, man också tycker det. Men det är inte värt, i alla fall har jag lärt mig, att göra en låt som man själv inte står för. Mm. Ifall, även om alla andra tycker det är bra. För du kommer aldrig uppskatta den låten i alla fall.
Mm. Om man inte gömmer undan den på något sätt, antar jag då. Eller ghost.
Ja, men så kan det ju vara.
Som folk gör, har jag fått för mig.
Ja, men det är som liksom, om SN säger, du gör något som det här är inte bra. Och säger, det här är skitbra. Det spelar ingen roll vad folk säger. Du är din känsla fortfarande.
Ja, ja. Så är det ju. Absolut.
Men innan dess då, hur hittade du liksom dansmusiken?
Kom in på den ganska sent egentligen. Jag har alltid varit liksom musikintresserad, men absolut inte nörderi på det sättet. Utan jag flyttade till USA efter studenten och gick college. Och där var det väl, så collegefester då var väl med 90% hiphop R&B, och så var det 10% fester. De kallade elektropartys, kallar de för.
Okay.
Och elektro då, apropå genrer, det finns ju 4 elektrogenrer också. Inte den gamla elektron, utan dåvarande elektrohausen var väl typ Wolfgang Gartner, Deadma, lite den de körde. Och där i alla fall så började jag hänga med lite DJ, så tyckte jag liksom, fick upp ögonen lite grann för det. Så kom hem och kände att ja, men det här är någonting jag vill fortsätta med. Snödde in mig på det. Och sen så var väl ganska snabbt där inne, så som jag nämnde förut också, där jag kom in på Cadenza och Luciano och hela den tech-house-vibben. När jag hörde det första gången i ett sammanhang, så var det som, det här är ju så jag ska låta, jag ska DJ och jag ska göra så här musik. Det är liksom, den är fortfarande bästa house-musiken jag har hört. Och det som ligger mig närmast hjärtat.
Mm. Fan, jag har dålig koll på just Luciano och Cadenza. Jag hade också en period där jag tyckte det liksom, han är ju superduktig DJ och producent. Men så här, jag har ingen koll på vad han, jag vet att han spelar fortfarande sjukt mycket och är aspoppis. Men hur låter han idag?
Ja, inte, ja, men ganska lik ändå, men ändå inte. För mig så, de stod ju framförallt för liksom väldigt mycket rytmen. Det var lekfullhet, det var liksom sydamerikanska influenser. Alltså, det var kul att lyssna på dem. Liksom. Det var alltså,
ja, exakt.
Och det finns ju klart det kvar, men för mig så, den eran finns ju liksom inte längre.
Nej, för jag tänker mig att han måste ju också såklart förnya sig och, eller så här, bara utvecklas liksom. Jag såg något klipp för inte så länge sedan. Jag följer ändå han för att jag tycker att han är rolig. Men det var väldigt tech-house-igt.
Mm.
Eller så här, ja.
Ja, men han kör nu. Det är lite mer upptempo nu skulle jag säga. Alltså,
ja, eller hur? Smeta på lite mer.
Men skulle ni placera in så här Loco Dice i samma liksom fack?
Alltså, jag
följde ner hos mig nu här.
Ja, för alltså jag har inte så bra koll på honom faktiskt.
Nej. Han är väl känd för att liksom blanda in sin liksom hiphop-bakgrund i sin liksom tech-house. Jag har sett dem spela back-to-back några gånger, det blir bra liksom. Så de är väl inte jättelångt ifrån varandra, men du har väl den världen, och sen så är väl Marco Carola som leder den nu, som är liksom tech-house på riktigt någonstans. Mm.
Ja, fan, jag måste återvända till de trakterna när man är ska den tiden. Men Nej, men okej. Okay. Så, ja, nej. Det, och när, bara, jag, när du född?
Jag född 89.
All right, jag försöker bara sätta saker i kontext. Jag är beroende av kronologi.
Ja.
På något sätt kanske. Coolt. Och, ja men precis, alltså så här. På skalan studiorotta versus så här, DJ, vart är du på den skalan liksom?
På tok för mycket studiorotta än vad jag borde vara.
Det är okej ord att använda, va? Eller ja, låter det negativt?
Nej.
För du brukar använda det också.
Ja, studiorotta.
Så jag har tagit det från dig.
Nej, jag vill spela betydligt mer än vad jag gör, men nu senaste tiden så har jag varit otroligt mycket sur. Jag har aldrig gjort så mycket musik någonsin, tror jag, som jag gjort senaste halvåret. Vilket också jag tycker är kul, så att det är. Men jag tror att det är kombinationen av alltihopa som är bra. Du behöver utspela, det ger dig influenser, det ger liksom motivation och alltihopa att se saker funkar. Men det, det är bekväm i studion.
Ja, jag fattar. Men hoppas de, liksom, de släppen kan ju hjälpa till att bygga upp den andra delen. Liksom.
Jag hoppas det.
Ja, men det tror jag. Men vad är det något konkret du kan prata om man kollar framåt, så här, vad som händer? Du kan alltså både släpp och DJ.
Ja, nu har jag ju först och främst For You Singing som släpps då imorgon, om man lyssnar på det här,
ja,
när det släpps.
Första juli.
Sen släpper jag en till låt i slutet av juli, jag har en till låt i augusti, en EP i september. Och sen så kommer det att rulla, förhoppningsvis, så tanken är att jag ska rulla på var sjätte vecka som jag pratar om det. året ut i alla fall, jag har musik till det. Så att, jag är också typ så här, för mig så, när jag har gjort en låt, det får inte ligga och samla damm, utan det ska ut. Mm. Så kör. Det värsta som kan hända är att släppa en låt som inte funkar. Men då blir du också mer taggad på att göra en ny låt. Alltså jag tror det värsta man kan göra är när man börjar hålla på för mycket låtar. Det blir jättesvårt. Vilka ska man släppa? Vilka ska man inte släppa? Man bygger upp sån förväntan. Och sen så flyger det inte. Det blir så här, ju längre du väntar, ju mer liksom, svårare blir det verkligen släppa någonting. Att släpp någonting liksom, och flyger inte det. Men då blir du mer motiverad att gå tillbaka till studion och göra en till låt i princip.
Mm. Men du sa att de här skulle... De har touchat lite olika stilar och genrer.
Ja, alltså de rör ju sig någonstans mellan house, afro-house-scen, men också alltså indie dance. Jag vet inte ens vad man ska kalla det egentligen. Liksom. Men på beatport heter det i alla fall. Alltså, melodic techno house någonstans. Där, deep house också.
Exakt. Är det liksom på olika lablar?
Ja, exakt.
Mm. Ja.
Kan du släppa på vilka labels du ska släppa på?
Så det?
Kan du langa den infon?
Jag har en låt med en annan DJ som heter Emmy som vi släpper på Mind Again, eller Birds of Minds label, som är lite deep house låt som är väldigt nice. Jag släpper en på Entourage heter den labeln, Nico Morano, en belgisk DJ som är lite mer indie dance, och sen så får vi se om det blir som jag vill. Jag ska inte jinxa någonting för mycket, men det kan bli en ganska bra label efter.
Mm. Ja, vi håller.
Vad roligt. Men släpper du några grejer själv också? Alltså helt independent.
Ja, men egentligen, jag försöker att inte göra det. Jag försöker alltid kolla med labels om de vill släppa det. Men är det så att jag har en låt som så här, det är ingen nappar, ja men då gör jag det själv.
Eller ja, ingen nappar, eller att du bara så här, fan nu vill jag få ut det här fort.
Ja, men precis, då kanske jag släpper det själv. Alltså idag så är det så här, du kan kontakta en promofilma själv som de labeln ändå gör. Så att betala någon några tusen nappar så får du egentligen samma promotion som ett vanligt skivbolag använder sig av. Så att det går ju att göra allting själv idag på ett helt annat sätt. Att liksom, det finns ju ingen... Det är ju inte kommer åt i kanske typ specifikt labels, fans eller crowd och sådär, men promotion och sånt så kan du styra allting själv.
Men då, hur mycket promotion får man för ett par tusenlappar?
Ja, men ganska bra. Alltså, du får ju vissa promotionfirmer som har liksom stora nätverk av DJs och radiostation så att, som de skickar ut till rätt personer. Sen så är det ju upp till liksom, dem ifall de gillar det inte, men...
Just, men det är det handlar om då, att liksom nå ut till, det är det deras tjänst där.
Ja, exakt. Sen kan du boka på, det finns ju liksom allt med så här Spotify, promotion och alltihopa, det är förmodligen lite dyrare, eller det är lite dyrare. Men då kan du kontakta en firma separat som gör, bara liksom försöker playlistplacera dig.
Mm.
Men där tycker jag Spotify har blivit bra själva, att när du släpper något idag så får du upp själv att submitta dem till deras playlist och alltihopa. Och där får du snurra på det så behöver du inte det.
Mm. Ja, spännande.
Ja, det är intressant. Det är jävligt intressant.
Exakt. Och då är jag säker på att många vill lyssna på de här kommande släppen och följa dig framöver. Och då gör man det hur?
På min Instagram, så även om jag är värdelös på Instagram, men jag försöker vara bättre.
Men alla ser att de är det, men
jag är det.
Du är inte mer värdelös än oss, kan jag säga.
Nej, jag är sämst.
Men jag lägger i alla fall absolut upp allting. Alltid när släpper, så där kan man alltid hålla koll på det.
Mm. Och vad är användarnamnet?
Fallberg Music.
Japp. Länkas även i våra kanaler.
Ja, vi kommer länka till din Insta och kanske SoundCloud. Mm. Ja, som vi brukar göra.
Följ mig, för jag behöver följa det.
Ja, vi,
like and subscribe.
Like and subscribe, alltså, på riktigt. Ja.
Help a brother out.
Ja, men verkligen.
Ja, men som sagt, du kommer lägga till din låt i vår Spotify-lista och min låt som också släpps.
Ja, du lovade att prata någonting om det.
Ja,
nu,
det är
eller?
Egentligen inte så mycket att prata om. Alltså, ja, det är en låt, jag har ju liksom gjort en bunt. Jag fick feeling för några månader sedan, eller liksom i början av våren, typ mars, april, så fick jag någon så här, jag har mina perioder som jag sa tidigare. Och så fick jag bara feeling på att göra lite så här annorlunda grejer än vad jag. Det var liksom ingenting. Jag hade inte dansgolvet in mind. Utan det är fortfarande elektroniskt. Och de som har hört min musik eller följer mig kommer ju direkt höra att det är jag. Men det är lite, en liten annan spin på det. Och då har jag liksom mer fokuserat just på att få det placerat i diverse Spotify-lister. Och inte beatport, eftersom det är ingenting som DJs kan spela.
Men hur har du liksom anpassat arrangemang och sånt efter det?
Ja, låtarna är mycket kortare. För att jag har märkt själv att så här, jag tycker inte att det är kul att göra en 7 minuters danslåt. Delvis har jag, tycker jag att det är, jag är trött på att göra det. Och jag har svårt nu för tiden att göra det. Att hålla det intressant. För min egen attention span har blivit så här. Det kan inte gå 30 sekunder typ likadant. Alltså jag får panik. Så att det har ju gjort att jag liksom, de här låtarna som kommer nu är så här, och den ena, och den som kommer nu tror jag ligger på typ 3 minuter. Den som är planerad efter är så här 2:45, och den tredje, alltså jag tänkte att det ska bli ett album, men man kan ju inte släppa ett album bara så där heller, så att
det är ingen som lyssnar på album heller.
Nej, exakt, så man måste ju liksom, vad var det, Peder Mannefelt som sa att det är som att vaska 10 låtar liksom, och så är det ju.
Ja, men då kan jag släppa med varje veckans mellan. Det finns ju något sätt så du ska kunna släppa och sen så liksom bakas det in i en EP.
Exakt.
Vilket är skitsnyggt.
Det är ju det som är tanken. Eller att folk, att man gör så här, du släpper en singel och sen singel 2, då har du med singel 1 också och så vidare. Exakt. Och så vidare och så vidare. Och sen så blir det, sen är tanken att det ska bli ett litet mini-album. Men alltså jag kanske har 7 eller 8 låtar som är liksom färdiga, good to go. Och de kommer väl att komma ut liksom den här sidan av året. Och det är lite annorlunda spin på det.
Mm. Men du är inte liksom, du ska ju, jag kan ju bara support, du ska ju göra det du vill göra. Mm. Men jag tänker att det finns ju DJs där ute som blir besvikna när ditt material inte passar.
Ja, fast jag tror inte det. Alltså det var länge sedan jag hade liksom så här DJ support av, det är inte min ambition längre.
Nej.
Så det är liksom, jag, som jag sa tidigare, jag har inte den ambitionen, och det är jävligt skönt att inte tänka så här. För det har varit en hiccup för mig. Att säga, okej, nu fan, vem ska spela det här? Mm. Och sen så mindfuckar det mig totalt. Och så får jag sån jävla writers block. Och bara, fan, vem ska spela det här? Jag vet inte, hur ska jag, du vet. Och sen, det var så skönt att bara få bort hela det. Och bara säga, nu vill jag göra lite sköna låtar som jag typ själv skulle vilja lyssna på i en spellista. Om jag typ dammsuger eller håller på att laga mat. Eller bara vill gå ut och gå. Eller sitta på tunnelbanan. Typ.
Jag tror att det där måste komma sen. För det är när, som du säger, när man har så här en label i mind. Eller man DJs. Det är då det blir svårt. Utan man får typ vända på det. Man får göra låten eftersom. Och sen så här, förhoppningsvis passar här in någon. Liksom. Så kanske inte gör det. Men då så, okej, men ta det på det här sättet. Men...
Nå, jag tänker mer att så här, om det är någon, jag tänker att så här, jag kan delegera ut lite remixar istället. Så kan folk som faktiskt kan göra någonting vettigt av det, eller göra det liksom bättre än vad jag liksom skulle kunna göra, typ. Så är lite min approach just nu.
Exakt, men det var för att jag såg ju så här, ja, men när du la upp den, Cosmo, heter den det? Cosmos?
Ja.
Cosmos.
Mm.
Så såg jag även, ja, men i privat på din Facebook, så är det ändå så här, ja, men det är Joel Muller diggar den och Tiger Stripes diggar den och sånt, men det är absolut ingenting de kan.
Nej. Och det är inte lira, nej, och det är inte meningen att de ska, det är kul att de kanske tyckte att det var så här, men skön låt att lyssna på när jag lagar mat eller, ja, så här, du vet.
Det är bara jag som ser så här potentiella liksom såna.
Jo, fast det är ju så långt ifrån det de två spelar, ja. Så att jag menar, det är inte, liksom, jag orkar inte. Jag gör bara låtar och sen så får folk lägga det vad fan de vill, typ så.
Ja, men det är en intressant, för, ja. Men då är det så här, exakt, du har ju liksom släppt dina ambitioner, är ju fel, men det är så här,
nej, alltså jag har inte släppt
mina... Nej, jag vet. Ja. Men du, jag förstår.
Jag har andra ambitioner.
Ja, exakt.
Jag har liksom...
Mycket bättre sagt.
Ja, men jag har skiftat fokus bara. Exakt. Så kan man säga. Jag
är ju... Och det är ju intressant att ställa mot Alexanders, som du ändå, ja, men arbetar medvetet med, liksom synka artist, ja, men, och DJ och
ja, absolut. Liksom. Alltså, som jag sa, liksom, med att göra musik. Jag har aldrig gjort en låt liksom, med tanke från början att jag ska. Det är snarare efterhand som man börjar liksom, fundera. Okej, men jag har gjort den här. Vilket håll ska jag gå? Vilka kan tänka spela den och alltihopa? Förhoppningsvis så klaffar det. Sen så kan det vara vissa låtar som det inte alls gör det. Det får vara som det var. Liksom. Men jag, alltså, ambitionen med, den, med det jag gör har jag absolut.
Exakt. Men i den har du... Nu glider vi in på samtal igen, men det är, så får det vara.
Ja, det hör till.
Har du liksom en tydlig vision om vad liksom ditt artistskap ska ta dig? Eller är det så här en dag i taget?
Nej, men jag vill komma på en internationell hög nivå. Det är mitt mål. Jag vill spela för så stort och så bra som möjligt. Jag vill släppa musik så bra som möjligt. Men det viktigaste är ju att det jag gör är någonting som jag kan se tillbaka på och är väldigt stolt över och tycka att det här var någonting jag gjorde för mig själv framförallt. Förhoppningsvis så leder det att andra tycker det. Men jag kommer inte göra våld på mig själv att liksom göra en musik eller någonting för att please andra. Men absolut, målet är så stort som möjligt.
Ja, exakt. Och det känns ju som alla ingredienser finns på plats.
Jag hoppas det.
Det är Dansmusikpoddens officiella åsikt. Så det ska bli kul att fortsätta följa.
Ja, like and subscribe som sagt.
Exakt. Och gör också det med våra grejer.
Ja, vi finns ju på internet överallt. Följ våran Insta, maila dansmusikpodden @gmail.com. Precis. Bli medlem i vår Facebookgrupp.
Dansmusikpodden efter festen.
Och framförallt, bli Patreon om du inte är det.
Ja,
och sen... Där ligger det massa extra avsnitt och det kommer säkert dyka upp en del roliga tävlingar och så vidare. Plus.
Oh ja. Och sen kom jag på de här gamla grejerna så här, berätta för en vän om att vi finns och ge oss någon bra rating i någon poddapp.
Det är första gången vi säger det.
Ja, jag sa det någon gång för 100
avsnitt. Hur har vi missat det? Tryck på 5 stjärnor.
Ja, exakt.
Det är ju ganska roligt i alla fall.
Ja, 5 stjärnor. Tell a friend.
Exakt. Like and subscribe, nu har jag sagt det.
Tack till Ticket Swap.
Stort tack till Ticket Swap.
Och inte minst tack till Falberg.
Tack för att
du
kom.
Jättekul att du ville komma och snacka.
Det är jättekul att vara
här. Har du några sista ord?
Nej, men ni är fantastiskt duktiga båda två.
Ja, men detsamma.
Tack, vad glada vi blir.
Vi kämpar på.
Ja, vi gör det. Vi ses och hörs nästa vecka helt enkelt.
Ja.
Tjolo!
Tackar ni.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.